Du lyssnar på Skogen där stjärnorna slocknar av Christian Harmel i översättning av Cecilia Falk, inläst av mig Gunilla Leining. Kapitel 1. 1922. Den gamla kvinnan kikade ut från skogarna vid Beheimstrasse 72 och väntade på att ljusen skulle släckas. Lägenhetens balkong dignade av blodröda rosor och murgrönan slingrade sig längs smidesräcket. Men det var inte det unga paret som bodde där. Den makthungriga Siegfried Jüttner och hans tillbakadragna hustru Alvine som skötte blommorna. Det gjorde deras husjungfru. Då att vårda och värna om liv bara är något som någon med godhet i sig kan göra. Den gamla kvinnan hade hållit paret Jüttner under uppsikt i nästan 2 år nu. Och hon visste saker om dem. Saker som var betydelsefulla för det som hon nu stod i begrepp att göra. Hon visste till exempel att herr Jüttner varit en av de första männen i Berlin som gått med i nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet. En ny politisk rörelse som långsamt börjat få fotfäste i det krigshärjade landet. Hon visste att han blivit inspirerad till det när han var på semester i München nästan 3 år tidigare efter att ha hört en arg ung man vid namn Adolf Hitler hålla ett eldande tal på Hofbräukeller. Hon visste att herr Jüttner efter att ha hört det talet gick den 20 minuter långa promenaden tillbaka till det eleganta hotell Vier Jahreszeiten, väckte sin unga hustru och låg med henne trots att hon först hade protesterat. För att hon drömt om en ung man som hon en gång älskat. En man som dött i det stora kriget. Den gamla kvinnan visste också att det barn som avlats denna hösttunga bayerska kväll, ett flickebarn som paret Jüttner hade gett namnet Inge, hade ett födelsemärke format som en duva på insidan av vänstra handloven. Hon visste också att flickans andra födelsedag inföll nästkommande dag, den 6 juli 1922. Och hon visste, lika säkert som hon visste att de klockformade liljekonvaljblommorna och stormhattarnas skymningslila kronblad kunde ta livet av en människa, att flickan inte kunde få stanna kvar hos paret Jüttner. Det var därför hon hade kommit hit. Den gamla kvinnan som hette Jerusha hade alltid vetat saker som andra inte visste. I samma ögonblick som Frédéric Chopin dog 1849 hade hon vetat det. För hon hade vaknat ur en djup sömn av tonerna från revolutionsetyden som marscherade genom hennes huvud i en sorgens parad. Hon hade känt jorden mullra när Marie Curie föddes 1867 och Albert Einstein 1879. Och en kvav junidag i slutet av juni 1914, 2 månader efter hennes 74:e födelsedag, hade hon djupt inne i halspulsådern veckor innan nyheten nådde henne. Känt att arvtagaren till den österrikisk-ungerska tronen hade fallit offer för en lönnmördares kulor och på så sätt rubbat den föra balansen i världen. Då hade hon vetat att det skulle komma ett krig, precis som hon visste det nu. Hon kunde se det i de mörka moln som tornade upp sig vid horisonten. Jerushas mor, som hade tagit livet av sig med en giftbrygd 1860, hade brukat säga till henne att denna förmåga att veta omöjliga saker var en gåva från Gud som går i arv på mödernet till endast de mest lyckosamma judiska kvinnorna. Jerusha, den sista i en blodslinje som löpt genom århundradena, kände dock ofta att det snarare var en förbannelse. Men var det än var hade det varit en börda att vara tvungen att följa rösterna som ekade genom skogarna i hela hennes liv. Bladen som viskade i träden, blommorna som berättade saker som var lika gamla som tiden, floderna som skummande förde med sig nyheter från avlägsna platser. Om man lyssnar tillräckligt uppmärksamt avslöjar naturen alltid sina hemligheter, som förstås var Guds hemligheter. Och nu var det Gud som hade fört Jerusha till ett gathörn i Berlin, insvept i dimma, där hon skulle bli ansvarig för att förändra ett barns livsöde och kanske även en del av världen. Jerusha hade levt i 82 år, nästan dubbelt så länge som den genomsnittliga tysken levde. När människor tittade på henne, om de ens bevärdigade henne med en blick, blev de märkbart häpna över hennes skrumpna.